En sak som jag tror att vi har missat i kyrkan lite grann de senaste 100 åren eller 50 åren, det är det här med evangelisation. Och då menar inte jag att stå på torg och skrika som en del tror att evangelisationer är, utan att prata med andra om sin tro. Jag tror det är väldigt viktigt att man som kristen får chansen att formulera sin tro. För om man inte får det i samtal med andra så växer faktiskt inte tron. Jag brukar säga, tro är som kärlek. Man måste dela det med andra för att den ska växa. Och det är därför som ordet evangelisation så många människor blir livrädda för att det handlar om att stå på torgen eller tränga sig på människor, blir så fruktansvärt för oss. Men evangelisation är, tror jag, en otroligt viktig sak. Dels för att världen ska få höra om den fantastiska guden vi har, som är en underbar, kärleksfull far och som ibland liknas vid en mor. Och sen också att vi själva ska kunna växa i vår tro. Evangelisation är viktig. Och det här visste Jesus. Han visste att tron kan man inte hålla för sig själv, för då dör den. Och därför ville han träna sina lärjungar. Han ville träna dem att berätta för andra om sin tro. Och därför skickade han ut dem någonstans i mitten av sin förkunnargärning. Så skickar Jesus ut sina lärjungar. De är 72 stycken och han skickar ut dem 2 och 2. Och där lär han oss en viktig princip. Det vill säga att när man pratar med andra människor om en tro så kan det vara bra att man är fler än en. Man kan få stöd av varandra. Det går alldeles utmärkt att vara själv och prata med andra om sin kristna tro. Men när man 2 så har man möjlighet att bolla med varandra och dela på ett bättre sätt. Så därför skickar Jesus ut sina lärjungar 2 och 2. Och de får vara med om mäktiga saker. Storslagna saker. Det händer saker. Folk kommer till tro. Samtalen börjar ske i stugorna. Och det blir spännande och det blir roligt. Men det är någonting som bländar lärjungarna. För när de kommer tillbaka till Jesus så är de fullkomligt överlyckliga. Över att det har skett så mycket. Men så säger de, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Eller det är väl så han säger, va? Lyder oss när vi uttalar hans namn. Och man kan se glädjen i deras ögon. Man kan se stoltheten. Man kan se makten krypa omkring i deras ansikten. Wow, vi har fått någonting speciellt här. Och då säger Jesus, efter att ha tittat på dem, så säger han, ja, jag har sett Satan slungas ner på jorden som en blixt. Ja, säger han, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Och man kan nästan se lärjungarna, hur de ler. Vi har fått makt. Här ska det ske saker. Här ska vi använda oss av makten. Man kan ana hur det bubblar i dem. Men det de inte kanske riktigt hör, och det vet vi med tanke på hur lärjungarna betedde sig även efter detta, det var just det Jesus sa. Jag har sett Satan slungas ner på jorden. Alltså nu, det betyder Satan är inte långt borta från någon enda av oss. Fullt närvarande i våra liv till att förföra oss, fördärva oss. Och det är nog det Jesus vill sätta fingret på. Tro inte att makten alltid är till så stor glädje. Vad är Satan för någonting? Jag är lite osäker på mitt bildspel här, så jag måste kolla. Det har blivit något fel, jag ska se här. Vad är Satan för någonting i Bibeln? Ja, faktiskt är det inte den här rödhåriga figuren som vi har sett i bilder. Någon sorts hornbockad figur med svans eller vad det är och bockfötter. Nej, så är inte Satan. Satan är enligt Bibeln troligtvis inte en riktigt så där personlig kraft som vi tänker oss. Det hebreiska ordet är nämligen ha-satan. Och då är ha bestämd form. Det betyder alltså att det är en kraft som är närvarande, ungefär som en bok eller som ett villkor. Och jag tror att Satan enligt Bibelns bild är någonting som finns väldigt nära oss alla. Och kanske till och med finns, precis som Gud finns i oss, så finns också Satan väldigt nära oss. Och Satan viskar vissa ord till oss. Ha-satan enligt det hebreiska ordet är åklagare, anklagare eller förvirrare. Och ibland så viskar ha-satan till oss, du är ingenting värd, du betyder ingenting, du är nolla, du kan ingenting, alla andra är både snyggare och intelligentare än dig. Och så förpassar ha-satan oss ner i depressioner och mörker och utsatthet. Jag menar inte att den som är deprimerad är besatt av Satan. Det sa jag inte. Men jag säger att Satan viskar saker till oss som vi kan uppleva som sanna. Och så förs vi ner i depressionens mörker. Men det är inte det bästa sättet för Satan att utnyttja oss. Det bästa sättet är tvärtom att säga att du är lite mer värd än alla andra. Du är lite bättre än alla andra. Du är lite snyggare än alla andra. Du är lite intelligentare än alla andra. Du är lite svenskare än alla andra. Och på det sättet så gör Satan att vi dras ifrån varandra. Skiljs från varandra. Och blir främlingar inför den andra. Det här är Satans absolut bästa metod. Näst bästa metod. För den absolut bästa metoden, det är makten. Makten att styra och kontrollera. Alla människor behöver makt. Jag behöver makt över mitt liv för att kunna leva. Du behöver makt för att kunna andas. Vi behöver makt för att kunna fungera som människor på olika sätt. Men när makten tar sig uttryck över att bestämma över andra, kontrollera andra, när makten ger sig uttryck att jag kan domdera över andra människor, då har Satan vunnit ett stort slag. För då har han gjort mig till maktfullkomlig. Och hur många politiker över världen är det inte som har börjat som världsförbättrare och världsförändrare med goda ambitioner, goda hjärtan. Men sakta men säkert har de förvandlats till diktatorer i sina hemländer. Det började bra, men makten förvirrar. Och makten förvirrar alla människor i alla tider. Den förvirrar mig, den förvirrar dig, den förvirrar alla. Och därför säger Jesus, gläd er inte över makten. Gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläd er över att ni är älskade av Gud. Håll inte på med makt. Håll inte på med styrka. Gläd er över att era namn är antecknade i himmelriket. Där ligger styrkan. Låt inte Satan, den där makten som talar till dig, som viskar till oss alla, låt inte den få förvirra dig. Det stora är att vara älskad av Gud och tillhöra Gud, ingenting annat. Låt inte djävulen få besegra din ödmjukhet. Ska vi se här. Sedan vände han sig till lärjungarna och sa det enbart till dem. Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. Vad är det Jesus säger i dagens text? Ja, det kan man ju fundera på. Men jag är övertygad om att det lärjungarna fick se är samma sak som du och jag får se om vi öppnar våra ögon för det som Jesus säger. För första gången fick lärjungarna veta vem Gud är. Och Jesus öppnade deras ögon och då såg de att Gud var inte den där hemska domaren som satt och mätte varenda sak vi gjorde i våra liv och bedömde oss utifrån någon sorts måttstock på hur man ska vara som människa. Utan Gud var enligt Jesus den som älskar världen. Den som älskar alla. För första gången öppnades lärjungarnas ögon och så kunde de se vem Gud verkligen är. Gud är kärlek. Gud är barmhärtighet. Gud är nåd. Och för första gången så tror jag också lärjungarna som var van att tänka på sig själv som det utvalda folket, de fantastiska människorna som skulle befria världen från en massa ondska. För första gången tror jag lärjungarna började se på sig själv med riktiga ögon. Och då såg de att de hade sina brister, sina svagheter. Jag är inte mer värd än någon annan. Jag är inte mer älskad än någon annan. Jag kanske till och med är syndig. Jag kanske gör fel mot min nästa. Kanske tillhör jag inte herrefolket, de som är utvalda till att styra. Kanske är jag bara älskad och det får räcka. För första gången hörde de vad Gud sa och för första gången såg de sig själv som sådana de riktigt var. Och detta avslöjade Jesus för sina lärjungar. Lite vatten. Hänger ni med? Bra. Lika bra kolla. Vi fortsätter. Den här bilden tyckte jag var rolig. Ibland hjälper inte hur mycket man än skriker när människor inte hör. Och Jesus, han skrek ju nästan ut sitt budskap om Guds kärlek. Guds kärlek, Gud älskar, alla människor har samma värde. Och ändå så måste jag säga, handen på hjärtat, vi kristna har inte alltid betett oss så här. Det är precis som Jesus bara pumpade ut sitt budskap och ändå slutade med makt och påvar och pastorer som satte sig över människor genom tiderna. Det har inte varit lyckat. Vi har inte lyssnat på Jesus. Och det hjälper faktiskt inte hur mycket man än skriker om inte folk öppnar sina öron och lyssnar på det som faktiskt sägs. Viktiga saker. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Lärjungarna, de tyckte att det här var en lite rolig fråga. Att han skulle sätta Jesus på prov. Men jag tycker inte att det här är en dålig fråga som den laglärde ställer. Jag tycker det är en riktigt bra fråga. Och alla vi som har läst filosofi och intresserat oss för andra religioner, vi vet att det här är någonstans den mänskliga urfrågan. Är det här livet allt? Eller finns det något mer? Hur ska jag kunna leva vidare om det finns någonting mer? Den här längtan har funnits i så länge vi människor har funnits. Så när den laglärde ställer frågan till Jesus om det här är allt, så är det ingen dum fråga. Och det kanske inte ens är, även om lärjungarna tolkar det så, så kanske det inte var för att ställa prov på Jesus. Utan kanske för att han uppriktigt ville veta, finns det ett hopp för mig och min arma själ? Och i så fall, vad ska jag göra för detta? Då sa Jesus, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Och mannen svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Jesus sa det är rätt. Gör det så får du leva. Och jag tycker som intressant med Jesus, han säger inte, ja men du ska göra så här och så här och så här och så här så blir det bra. Utan det Jesus säger är, tänk efter själv. Vad ska man göra för att leva ett liv som är gott och sant och som kanske kan ge någon form av resultat i det som blir senare? Vad ska man göra? Och svaret som mannen visste i sig själv, i sitt hjärta, var så enkelt, så självklart, så underbart. Älska Gud, älska din nästa och älska dig själv. Det senare är det svåraste, tycker jag. Att älska sig själv. Det är absolut det svåraste. För när man tänker på alla saker som man kunde ha gjort bättre, både på jobbet och i privatlivet, då kan man bli väldigt nedtyckt och så tänker man, vilken idiot jag är. Varför gör jag så dåliga val? Att älska sig själv är det svåraste. Men därför så tror jag också Jesus vill betona detta. Att älska Gud, att älska sin nästa och att älska sig själv. Det här är en trefot, en treenighet som vi behöver jobba efter i kyrkan och i våra egna liv som en princip. Jag vet att det är svårt. Men Jesus säger, detta är vägen. Det här är vägen. Gå den. Prova den. Testa den. Det är rätt. Gör det så får du leva. Och ibland så tänker jag så här, vad Jesus säger. Kan det vara så här att ingenting av våra talanger, vår skönhet, vår duktighet på jobbet, våra fantastiska konstverk som vi skapar på jorden, ingenting av det kommer att kunna leva vidare i Guds riket. Utan det enda som kommer kunna leva vidare tillsammans med Gud, det är det enda som är värt något. Nämligen kärleken. Den kärlek jag har i mig själv, till människor, till Gud, till mig själv. Det är det enda som kommer att leva vidare. Allt annat kommer att dö med mig i graven. Det kommer att försvinna med mig. Men jag, det som var kärlek i mig, det kommer att leva vidare. Och det kommer att uppstå med Gud. Gör så får du leva. Fantastiska ord, eller hur? Lev i kärlek så får du leva. För det är det enda som kan överleva. Ska jag fortsätta? Ja, säg nej annars. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? Vem är min nästa? Det här var ingen dum fråga. Under 70-80 år hade romarna ockuperat Israel och Jerusalem. Och trycket mot judarna hade blivit allt värre och värre och värre. De hade ett fantastiskt avtal med Julius Caesar från ungefär 70 år före Kristus om att de skulle få leva i fred och harmoni och ha sina egna lagar. Men det hade tajtat åt av romarna och kejsar Augustus hade lagt på ett skatt på folket. Och nu söks folket ur. Folket svalt. De svalt judarna i Israel och Jerusalem. Och när de försökte göra uppror mot övermakten, ja, då slog romarna ner dem med fruktansvärd kraft. Det berättas, och jag har berättat det tidigare, att över 5000 män som hade gjort uppror mot romarna korsfästes på Damaskusvägen utanför Jerusalem. Efter vägen kantad av män som skrek. Fruktansvärt. Och nu ställer den här laglärde frågan då, vem är min nästa? Det är en väldigt berättigad fråga, eller hur? Ska jag verkligen älska dem som dödar mina barn? Ska jag älska dem som tar matet från bordet, från de som svälter? Ska jag älska romarna? Och frågan är ju också väldigt allvarlig för Jesus, för om han svarar fel här, ja, du ska älska romarna, så kommer han ju visa på vilken sida han står. En känslig fråga, men som kräver sitt svar. Ska jag älska min fiende? Ska man göra det? Ska man älska fienden? Den som dödar dina barn och den som stjäl din mat. På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De släppte av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma förbi samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. Mannen som låg där var en judisk man. Det är det berättelsen inte säger, men det är det underförstått det innehåller. Han tillhörde folket, samma folk som prästen. Men prästen såg inte honom, trots att de tillhörde samma utvalda folk. En levit gick också förbi platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Levit var också en prästsläkt. Det var också de här som var ansågs fina och goda bland folket som Jesus nu lyfter fram som de som går förbi när mannen ligger där. En man av deras eget folk. Men en samarier. En av de hatade och avskydda samarierna. Samarierna, det var ett folk som en gång hade varit del av det judiska folket. De bodde i norra Israel. Och där omkring så hade det varit flera invasioner av andra folkslag. Och samarierna hade inte gjort tillräckligt tydligt motstånd. Utan tvärtom så hade de här judiska gruppen samarierna, hade blandats upp med de andra folkslagen. Och de hade också tagit till sig lite grann av de här folkslagens gudar. En sån man, oren, okontaktbar, en sån som en jude inte vill ha med att göra för han ansågs vara en förrädare, en svikare och en smutsig man som blandade sig med andra religioner. Nu kommer den samarien förbi och så ser han den här judiske mannen som ligger och så sker det fruktansvärda ur judisk perspektiv. Den samariska mannen tar i den judiska mannen. Men det stannar inte där. Han lyfter upp honom och han bär honom till ett värdshus. Och där ger han värdshusägaren lön för 2 dagar, 2 denarer för att han ska ta hand om mannen. Många tror att den här berättelsen handlar om vänlighet och godhet i allmänhet. Eftersom Jesus avslutar med att säga, vem är din nästa? Ja, den som tog hand om honom, gör du samma liv, samma sak, säger han. Gå du och gör som han. Men det gör den inte. Den gör faktiskt inte det. Det handlar inte om godhet i allmänhet. Det handlar om det oväntade. När en främling, den som vi faktiskt inte ens vill röra vid, rör vi oss, tar hand om oss och bryr sig om oss. Det handlar om när den oväntade visar vad mänsklighet är. Och det Jesus gör, det är att han besvarar frågan på ett fantastiskt sätt om vem som är min nästa. Och han säger, du kan aldrig veta vem som är din nästa. Men den som visar barmhärtighet mot främlingen, den som visar omsorg om den fallne, den som visar kärlek, den är din nästa. Och det kan mycket väl vara en romare. Du kan inte veta om det är en romare, eller en samarier, eller en rom. en tiggare på gatan. Du kan inte veta vem det är som är en barmhärtige. För varje människa måste bedömas efter hur mycket kärlek de har i sitt hjärta. För det är bara det som kan bestå. Och om vi människor är beredda att använda vår makt för att hjälpa andra människor. Så den här berättelsen handlar egentligen inte om barmhärtighet i allmänhet. Den handlar om att vända sin blick mot Gud och se att varje människa måste bedömas på egna meriter. Och det viktigaste det är, hur mycket kärlek har jag i mitt hjärta? Vem är jag innerst inne? Och kanske också, är jag beredd att ta emot hjälp från den som ger mig? Ja, det var väl inte så märkvärdigt det här. Jag tror jag slutar här. Känner ni oss nöjda? Ska vi be? Så tackar jag dig Gud för att du är kärlek, du är sanning. Att du har visat oss vägen. Att makt inte är vägen när vi använder den för att förtrycka människor. Men att kärlek alltid är vägen. Du har lärt oss att inte välja människor beroende på vilken folkgrupp det är. Eller varför man kommer. Utan att se till det sanna hjärtat hos varje enkel människa. Du har lärt oss att det finns ett annat sätt att se på tillvaron. Öppna våra hjärtan, Herre. Så att vi kan se på människorna på Södermalm. Människorna i Stockholm. Alla människor som finns runt omkring oss. Med dina ögon. Och så ber vi, Herre. För att du ska ge oss redskap. För att med kärlekens ord tala till människor i den här staden. Om att du finns. Att du är verklig. Och att du vill betyda något för oss. I Jesu namn. Amen.